Du lyssnar på Sonjas sista vilja av Åsa Hellberg, uppläst av mig, Kerstin Andersson. 1. Det tillhörde ovanligheterna att en död kvinna låg utanför entrén till Åhléns. Men Sonja Gustafsson hade aldrig varit en särskilt vanlig kvinna ens när hon levde. Hon hade inte planerat att dö mitt i Farsta centrum, men hade hon vetat att det var där det skulle ske hade hon inte haft något emot det. För Sonja var döden en realitet hon levt med i många år. Läkaren hade varnat henne redan 1983, men att varken få röka, dricka eller njuta av god mat var detsamma som att dö långsamt. Det hade varit långt värre än att få en massiv hjärtinfarkt i ett shoppingcenter. Innan hon drog sin sista suck, 54 år gammal, hann hon tänka att det var väldigt bra att hon hade ändrat sitt testamente en sista gång. Den här varianten var så mycket roligare. 2. På väg mot Arlanda studerade Susanne sina naglar och insåg att trots under- och överlack hade ändå en liten bit av det röda lossnat. Förbannat också! Hon hade inte tid att måla om dem nu. Bussar och nagellack var inte en särskilt bra kombination. Dessutom var hon tvungen att springa till mötet eftersom hon redan var sen när hon klev på bussen 6:30. Hela besättningen skulle vara på plats en timme senare och hon visste att det var raska steg som krävdes för att hon skulle hinna i tid. Gode Gud, låt honom inte vara med idag, bad hon för sig själv medan bussen dundrade fram på E4 mot flygplatsen. Hon log. Hur många gånger hade hon inte suttit här och önskat motsatsen? Hoppats att Anders skulle vara med. Inkallad på en standby om han inte hade en ordinarie flygning. Trots att det var mer än 3 månader sedan hon bröt relationen hade hon inte vågat sluta be om att slippa flyga med honom. Hon visste hur sårbar hon var för hans påtryckningar, som kunde vara nästintill aggressiva om de var på väg någonstans som inkluderade en övernattning. Dagens schema skulle ta henne till Oslo, och därför var det extra viktigt att kapten Anders Schultz faktiskt befann sig någon annanstans än i det rum hon själv skulle till. Gud hör inte alltid ens böner. Anders mörka stämma hördes redan utanför dörren och Susanne hann sätta på sig sitt professionella ansikte trots att magen hotade med kollaps. Hon sände tack mot himlen för att hon i alla fall fick en förvarning och så öppnade hon dörren och gick in. Hej alla, vad kul att se er! Hur är det? Sa hon rätt ut i rummet samtidigt som hennes kollega rusade upp och kom fram till henne. Susanne, vad roligt och vad länge sedan! Senast var det väl på det där stoppet i Helsingfors, men det är ju månader sedan. Hur mår du? Har du haft semester? Herregud vad brun och fräsch du ser ut. Hur gör du för att hålla dig så där? Jag kämpar som en tok för att ens få upp ögonen så här tidigt på morgonen. Kollegans babbel krävde inga svar och medan Susanne låtsades lyssna höll hon i ögonvrån koll på Anders. Han såg nöjd ut. Om det berodde på självgodhet eller att hon hade klivit in i rummet var svårt att avgöra. Susanne beslutade sig för självgodheten. Den var en bra påminnelse om varför det var högst olämpligt att ha en relation med honom. Just det. Han är gift också. Lade hon till för sig själv, som om det vore oväsentligt. Det var det inte. Det var tvärtom helt avgörande. Naturligtvis var hans äktenskap förfärligt. Det hade han sagt så många gånger att Susanne undrade om han inte hade en, i alla fall mindre, hjärnskada. I hennes värld lämnade man sitt äktenskap om det varken innehöll kärlek eller sex. Men i Anders fall fanns det hundratals anledningar att stanna kvar. Hus, bilar, barn, svärföräldrar, stackars hit och stackars dit. Men visst skulle han lämna frun, bara inte just nu. Han sa att han inte kunde leva.